Allsvenska podden sponsras av Unibet.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hallå.
I dagens avsnitt ska vi prata om IFK Göteborgs tränarbyte. Är Malmö FF inne i en svacka? Är AIK på gång? Om Häcken som föll tillbaka i gamla synder? Om det fantastiska Sirius som bara ser bättre och bättre ut? Om vilka som egentligen var bäst av Djurgården och Elfsborg i 1-1-matchen och om Hammarbys mardrömsfacit. Men vi ska börja med en spaning. Det är dock inte så att jag har en egen spaning eller att du Per Boman har en egen spaning, utan vi har en gemensam spaning, nämligen om pamparnas agerande på läktarna. Ordet pamp får man för övrigt inte använda. Aftonbladet har blivit fällda i pressens opinionsnämnd för att, när de kallade, nu minns jag att vem det var, i något helt annat sammanhang som inte har med sport att göra, men kallade pamp. Det anses tydligen nedlåtande, så att vi ber på förhand om ursäkt om vi kallar de här klubbledarna för pampar.
Maktmännen,
ingen nämnd, ingen glömd så här långt. Det handlar om klubbledarnas agerande på läktarna. Och ingången till den här spaningen var ju en iakttagelse som jag gjorde när jag var på Djurgården-Elfsborg i lördags. Och det var ett fasligt liv på Bosse Andersson, på Superbosse. Och normalt brukar han vara ganska, min bild är ganska lugn på läktarna. Jag har suttit och sett match med honom där och såg ju en Djurgårdens näst sista match i fjol mot Örebro. När han vann i och för sig komfortabelt med 3-0. Då var han väldigt lugn och han pratade mycket om att han var ganska optimistisk där. Så att min bild var att han var ganska tystlåten. Men i den här Elfsborgsmatchen så blev det plötsligt ett himla liv och ett himla väsen på honom. I början av andra halvlek Så liksom vrålade han och åt Chili, Edward Chilufya. Han låg ju åt vänster då, så kom ju närmast läktaren då. Så Bosse gapade ganska mycket på honom. Vi ger oss aldrig, bland annat, ropade han och åt honom. Och sen gjorde ju Chili mål ganska tidigt i andra halvleken. Men han kontrar ju in 1-1 där efter bara ett par, tre minuter. Och då liksom, då kollade jag bortåt dit och då hade Superbosse ställt sig upp och så stod han liksom med en knuten näve i luften. Vi ger oss aldrig! Och då tänkte jag, vad fan har hänt med Superbosse liksom? Men förklaringen var ju ett par meter borta. Han var ju följd då av en tv-kamera och jag vet inte om det här var Dplay. De har väl någon
sån serie här om Djurgården.
Ja, precis. De gör ju en serie om Djurgården, följer mästarna. Så det är möjligt. Jag rotade aldrig detta. Det är möjligt att det bara helt enkelt var en vanlig del av inspelningen av den här Dplay-serien och de följer mästarna och att det var därför. Men det är inte likt Bosse Andersson. Det kändes väldigt, väldigt mycket teater över det här vrålandet. Och det här berättade jag, skrev om det i krönika och berättade för dig. Och då visade det sig att det här är något som du har funderat på under hela säsongen egentligen. Vad de här klubbledarna, hur de agerar egentligen på läktarna. Nu när det inte är någon publik så man hör allting.
Ja, men det första jag tänkte på nu, det var ju att du sa det här, vi ger oss aldrig. Du vet väl vems valspråk det är?
Ja, det är ju Östersunds. Det
och Daniel Kinberg.
Ja, men det är väl hela Östersunds slogan så att säga egentligen, va?
Så är det, och om det är någon som har satt den slogan från början så är det nog Kinberg. Nej, men när du sa det där med att det var lite teatraliskt, lite konstlat från Bosse, och då upplever jag att det har varit det från andra klubbledare också då. Jag var till exempel på Puskas-matchen, Hammarbys match då, och jag menar det är ju vanligt, det är liksom legio att Jesper Jansson gormar och skriker en del, att även Mikael Hjelmberg gör det, de hör så mycket, Jocke Björklund skriker mycket men han har väl mer rätt att göra det, och även Bilbo har börjat låta mer och mer faktiskt. Och det kan man väl köpa och sådär. Men sen när jag var på just den här Puskas-matchen, då hörde jag en femte röst som lät jävligt högt. Liksom. Någon som skrek mycket på domarna, på spelarna och peppade. Liksom. Och, ja, men var nästan en hejaklack på egen hand. Tänkte, vad fan är det? Liksom. Och då var det någon människa runt omkring Hammarby som sa, nej men du fan, det där är bara Kindlund, vd:n. Han tror han måste hänga på alla andra.
det är inte hans person, liksom, utan han
var jag vet inte, det var kul sagt av den här människan att det liksom var, att det var någon slags, det blev någon slags överkompensation då, en intern tävling om vem som kunde liksom visa mest passion på läktaren.
Han kanske vill vara med i gänget, ja, också precis. Liksom och utifrån Jansson och de gör väl det med någon slags ärlighet. Det känns som att Jansson kan ju inte låta bli ibland. Liksom. Han har ju inte den behärskningen i kroppen.
Det har ju inte Westrum heller till exempel.
Nej.
Och då tänkte jag, funderar mig på det ännu mer. Och så var jag ju på, nu senast då på Blåvitt Bayern. Och då var det som vanligt att Jansson och Hjelmberg och Björklund och sådär skrek mycket. Helt knäpptyst var det däremot från Blåvitt. Ferran Sibila säger ju inte mycket, han är ju inte den typen. Och så satt de tre vice männen då, Max Markusson, Farner och Kenneth Andersson. Och så väldigt plågade ut. Sa inte mycket, liksom, hade liksom ingenting att sätta emot och rent verbalt mot Hammarbys ledare. Men sen fick de det där bortdömda målet då, som var felaktigt bortdömt. Och det var det som att Markusson kände att nu måste jag också vara med lite i det här racet. Så då först gick han liksom och muttrade väl, men sen gick han ner mot fjärdedomaren i halvtid och skulle liksom visa på att det här var för jävla dåligt. Innan han sprang upp in på läktaren och smällde igen dörren på ett sätt som var lite sådär, fan vad överdrivet liksom. Och sen efter att sen i andra halvlek var det som att han fortsatte då och skulle fortsatt vara lite tuff, men det lät som att han inte riktigt bottnade i det, för han sa såhär när domaren gjorde något felbeslut igen för IFK Göteborg, döm åt båda hållen domaren. Och det var någon slags äppelkäkt, du vet, 50-tals pilsnerfilms utrop nästan. Så att det var intressant. Och den sista som också var Daniel Andersson, satt precis nedanför mig när Malmö mötte AIK, och han är ju på, han är ju som en supporter. Han skriker inte, men han gnäller konstant genom 90 minuter på laget och spelarna. Inte på det kanske destruktiva sättet, men på det liksom oroliga sättet. Han tar i för mycket, han överdriver nästan kritiken. Och satt också och pratade mycket med, för de har ju hela sin ledarstab på läktaren, pressläktaren. Och försökte nästan dela ut så här, du vad fan, vi borde slå med fler längre bollar, dö. Som att han skulle föra vidare då, den här femte assisterande tränaren till Jon Dahl Tomasson. Så han var ganska operativ.
Men han är väl lite så här, han tjostar väl och vrider på precis. Sig och frustar och så, precis som du säger, lite som en supporter som lever sig in väldigt mycket. Men han gör det ju också, han bottnar ju i det.
Ja.
Han bär ju upp det då, till skillnad från, som du beskriver, mycket underhållande Max Markusson här, som ju förmodligen då inte är den typen alls, men känner väl lite någonstans att han ska visa någonting. Men här är det nästan som att det är media han vill visa det här då. För det är väl ingen, eller vill han visa sina kollegor, eller vill han visa Hammarbys ledare, eller vem, eftersom du beskriver det som att det känns påklistrat, vem är det han vill visa det? Är det att det ska nämnas liksom att på läktaren så var klubbdirektören frustrerad att det ska stå en bisats i Balkanders krönika.
Det var ju faktiskt en bisats i Balkanders krönika. Om att det hade slängts i dörrarna på Ullevi.
Fan, han är ett geni, Max Markusson. Han är en strategiskt geni. Han gick rakt in i Balkanders krönika, den påklistrade teaterföreställningen. Jag tänkte på en sak. Det här går ju överföras lite hur tränare agerar också. De är väldigt olika. Jag menar, Jens Gustafsson skriker ju sönder sin hals på 30 minuter i Norrköping. Alltid, varenda match liksom. Sen har du Svennis som ju fick enormt mycket skit när han var förbundskapten för England. För att han satt ju ner hela matcherna, för att han menar på att det spelar väl ingen roll. De hör inte vad jag säger.
Mm.
Och jag menar, Svennis har ju faktiskt helt rätt. Av alla de här budskapen som skriks från en tränare är det ju väldigt få som når fram. Nu, jag menar, direkt vi går till våra egna liksom begränsade fotbollskarriärer där det inte var särskilt mycket publik på läktaren, så att då hörde man ju, förutsättningarna fanns ju alltid för att höra vad tränarna skrek, men du noterade det aldrig.
Mm.
Alltså, du kanske hörde att de skrek, men att ta in vad de skrek och vad de menade, det är ju helt poänglöst. Olof Mellberg är ju otrolig, han delar ju liksom ut direktiv till sina spelare som han ledde en träning för sjuåringar. Alltså passa höger, titta vänster, alltså på den detaljnivån kan ju han hålla på och styra. Och Billborn har väl uttalat sig just om det här, att tränare som gör det väldigt mycket, för Stefan Billborn har ju inte haft en tendens att göra det tidigare i alla fall, det handlar enbart om att skicka signaler, det har ingen som helst bäring. Det har ingen som helst effekt på spelarna, på spelet, på resultatet, på någonting. Det handlar bara om att visa upp utåt att ja, men han ser engagerad ut och så.
Och kanske hantera sin egen oro. i viss mån också liksom. Så att ja, men jag håller med, fler och fler tränare lever ju rövare liksom, och detaljstyr spelare på, vid sidan av planen. Ja.
Alltså jag skulle säga att Jens Gustafsson i Norrköping är där alltså, det är så otroligt tydligt och han gör det så väldigt, väldigt mycket kommunicera med spelarna. Jag undrar verkligen vad fan han anser sig få ut av det. Det borde vi fråga honom någon gång.
Nej, men jag känner också kanske att ett seniorlag borde själva veta när deras press-trigger är när de ska gå i attack utan att man har en tränare som skriker ja liksom vid sidan som jag tycker väldigt många gör.
Det var dagens gemensamma spaning. Vi går över på vårt första ämne som tror det eller ej är Häcken. Det var i alla fall vad vi tänkte. För vi skulle ha pratat om Häcken. Vi tänkte ju att de vinner väl mot Sirius då. Sätter press på Malmö FF. Räddar guldstriden. Men så blev det inte. Istället så blev det ju 1-1 då mot Sirius på Bravida Arena. Och skulle jag säga en väldigt lärorik någonstans fotbollsmatch. För att de här två lagen och framförallt Sirius då, som jag skulle säga ligger i framkant, de spelar ju någonstans så som väldigt många lag vill spela, försöker spela i olika grad. För jag menar, den fotbollen vi har just nu, den handlar ju, defensivt så handlar ju den om en tidig press, en snabb och direkt återerövringspress om du tappar bollen. Och om du då misslyckas i den här tidiga pressen, återerövringspressen, att om du misslyckas med att ta tillbaka bollen direkt, ja, då ska du falla tillbaka och göra det så kompakt som möjligt så att inte motståndaren sen hittar in i de här sårande ytorna framför straffområdet till exempel. Och Sirius gjorde ju det här på ett extremt imponerande sätt, och det har vi sagt tidigare, vi har pratat om det tidigare under den här säsongen, men jag skulle säga att när de nu kom utvilade så såg de ännu bättre ut, och de gjorde det dessutom mot ett lag då, jag menar Häcken är ju allsvenskans försvarsstarkaste lag och
formstarkaste lag.
Ja, det kanske de är också tillsammans med Östersund då, som är också inne i en extremt bra period nu. Men de har släppt in minst antal mål och de är defensivt väldigt skickliga. Så att för att såra Häcken så måste du göra något väldigt bra. Och gång på gång så gör Sirius något väldigt bra. Det är ju inte bara att de har ett bollinnehav, ett högt bollinnehav i den här matchen. Jag tror att de har 60-40 i bollinnehav en bit in i första halvlek. Det är ju att det här bollinnehavet, det upplevs ju aldrig som det gjorde exempelvis i IFK Göteborg, att det gick från sida till sida. För det är väldigt ofta hotande och det är väldigt ofta framåt. Och jag skulle säga att det som skiljer Sirius, det sättet Sirius vågar ta sig an det här sättet att spela den här då, nya fotbollen om vi ska kalla den, det är att de har ett sånt väldigt mod i det. De vågar sätta de här svårare passningarna på en spelare som kanske har någon i ryggen i ett besvärligt läge, för att de löser ofta situationerna, och två, de är så väldigt trygga i det jag börjar med, den här återerövningen. Så att trots att Sirius spelar på en extremt hög nivå mot allsvenskans bästa defensiv, när den här defensiven är samlad, Så kommer Häcken knappt i en enda omställning. Och det är inte så att varenda Sirius-passning går fram. Det blir ett par bolltapp, ett par felpassningar, ett par brytningar. Men då är de som bollgetningar där och stoppar omställningar direkt. I intervjun efteråt så pratade Henrik Rydström. Han använde ett ord som jag faktiskt inte hade hört tidigare. Han kallade det för kontringsskydd. Och jag googlade på det. Och då visade det sig att vår vän i Borås, teoretiken Jimmy Tillin, har använt det redan 2016 i Isödra, pratade Jimmy Tillin om kontringsskydd. Men jag kontaktade faktiskt Rydström och frågade exakt vad exakt är kontringsskydd. Är det liksom den tidiga pressen? Är det återerövringsspelet? Eller är det något helt annat då? Och han ville väl kanske inte avslöja, jag menar, koden till Fortnox helt då, eller statshemligheterna. Så att han svarade väl lite halvluddigt att det handlar om inte de spelare som nödvändigtvis har bollen eller inblandade i nära bollen, utan det handlar om de andra spelarnas position ifall det skulle uppstå en omställning. Så att vad Sirius och andra lag givetvis då jobbar med där, det är ju att inte bara till exempel göra sig spelbara för att delta i anfallet, utan hela tiden spela med beredskap för att här kan det komma en omställning.
Det är väldigt svårt.
Ja, men det är väl liksom, det är väl en del av fotbollens utveckling. Det blir mer och mer att hålla reda på i fotbollen. Lite som när du och jag lirade en gång i tiden, liksom, att man ställde upp en 4-4-2 och så knackar man på fyrtornet där uppe och så gick den snabbe bakom. Utan det blir mer och mer att tänka på. Och det här är väl ett utmärkt sätt, eller ett bra sätt att illustrera då, komplexiteten i det och att ja, men försvarsspelarna har fler saker att tänka på, kanske göra sig spelbara för att delta i anfallet. Ja, de ska också liksom se till så att de har rätt position i förhållande till om nu Häcken bryter bollen. Och det hade de väldigt ofta i Sirius i matchen mot Häcken, som sagt, eftersom Häcken knappt kom till en omställning. Däremot skapade ju då Sirius mot det här samlade, skickliga Häckenförsvaret väldigt många bra chanser, och de gjorde det hela tiden på kvalitet. Det är en passning upp på Sigita. Han vet om att han har Adam Andersson i ryggen. När han har det, då släpper han den på ett tillslag ut på kanten, och så kommer Stål där ute och kan komma få ett inspel som leder till farlighet eller fast situation. De har lyckats med det. Om Sigita märker att Adam Andersson har fallit av och ska försöka stoppa den här touchen vidare ut på kanten, ja, då vänder Sigita upp istället. Och jag menar, när Sigita vänder upp i den här innekorridoren, då har han ju alltså, då har ju Häcken centrerat och flyttat över. Då kan han på en mycket enkel spelvändning söka Vecchia på andra sidan, eller Axel Björnström som kommer som en jävla raket gång på gång där. Enorma rusher gör Axel Björnström. Och de här tre, Sigita framförallt, men även då Vecchia givetvis, och Björnström, de spelar på en sån jättehög nivå i det här spelsystemet. Och särskilt igår, så jag blev enormt imponerad. Och då tänker man ju att när det har sett ut så i första halvlek, att de hittar upp på Sigita, han tar rätt beslut varje gång, antingen sätter han ut den eller vänder upp, då måste man hitta ett sätt att hantera det då. Så jag tänkte ju att nu liksom tar väl Andreas Alm då, tränare Häcken, sina spelare i örat och säger att vi måste hantera det här bättre liksom. Vi kan inte låta Sigita göra vad han vill och vända upp och så. Och jag vet ju inte, jag var ju inte på matchen, så jag har inte intervjuat Alm, så jag vet inte vad han sa. Jag tyckte mig se att Adam Andersson inte klev upp i rygg, Häckens vänsterback då, inte kliva upp i rygg lika ofta på Sigita i andra halvlek, utan att Gustav Berggren fick den rollen inne i mittfältan istället. Men eftersom det här går så fort och Sirius vänder och vrider på det, så det är inte alltid Berggren hinner med. Så att Sirius mål kommer till precis på det sättet. Boll upp på Sigita, han har ingen i ryggen, vänder upp, sätter över den på andra kanten. Där kommer Axel Björnström som en raket och Bresi där in bollen.
Och Yasin hänger inte med.
Nej, och det är helt perfekt alltså. Det är metod, det utförs på ett fantastiskt sätt. Och Sirius skulle givetvis ha vunnit den matchen om man boll i underkanten och ribban och någon boll i stolpen i slutet. Istället så skickar ju Häcken då in den enormt långa hammar. Enormt lång igen. Och bara knacka långa bollar och skapa situationer framför straffområdet, och så får de en straff och så är det 1-1, och så blir det en tung bussresa till Uppsala för Sirius, men en otroligt väl genomförd match på alla sätt och vis.
Får man ställa en fråga till dig?
Absolut.
Det är ju...
Jag har några ord kvar nu.
Ja, exakt. Ja, men det var en spännande utläggning, men jag tänkte på vänsterkanten då i Sirius, som såklart är en av allsvenskans bästa partnerskap. Alla vet ju vad Vecchia ska göra. Jag tror inte jag sett honom gå utåt enda gång egentligen. Han går ta mig fan alltid inåt, som du nämnde honom som någon slags fattigmansrobben nästan, fast från andra kanten liksom. Det vet man ju då. Och anledningen till att man ändå inte kan stoppa honom, det är såklart för att man måste ta i beaktning att Björnström alltid kommer utanför också. För han kommer nästan alltid utanför, vilket gör att man måste ha två spelare att hålla koll på. Men är det inte värt att släppa att stänga av sig Vecchia helt inåt för att ge, att de ska tvingas passa Björnström istället? Det är ju åtminstone 40%. Det är ju väldigt farligt, men det är ju inte lika farligt. Är inte du överraskad att man inte lyckas stänga Vecchia bättre? Jag vet att han har... Ja, han ser ju inte sådär... Han ser inte sjukt snabb ut och han ser inte superteknisk ut, men han är ju otroligt vältajmad i när han tar lilla rycket inåt. Liksom.
Det han framförallt har är att han har en sån otroligt fin första touch. Mm. Så han vinner ju alltid så himla mycket rätt in i situationen med den här första touchen. Oavsett vad han egentligen får bollen, så tar han med sig den väldigt bra på en första. Jo, men absolut, i teorin kan man ju säga det, att man ska göra si och så då. Man kanske har den matchplanen, man ska stoppa Vecchia på det sättet. Men sen så händer ju situationer i matcher. Det finns ju ett extremt tydligt exempel i den här Häcken-Sirius. Det är därför jag säger den är lärorik. Det var när Ekpolo, som ju gör ett gott jobb mot Vecchia och bjuder honom en bra fight. Ekpolo då, alltså Häckens högerback. Men ganska tidigt första halvlek så tar han en djupledslöpning. Han löper in liksom, alltså som Barcelona spelar förr i tiden, när du har, när typ Xavi hade bollen i mitten och så satte han den bakom backlinjen och så kom ytterbacken och Alves löpte in där bakom liksom. En sån löpning tog ju Ekpolo. Och Lucas Jonsson, målvakten, Sirius målvakt, snabbt ute, fångar bollen. Och då har ju Ekpolo gått bort sig, så det är ju tomt. Du ligger Vecchia kvar uppe, så då kastar han ett snabbt utkast. Han ser det direkt, vilket är bra spelsinne av målvakten. Att direkt ser det utkastet till Vecchia. Bra första touch. Sätter upp. Det finns ingen högerback kvar. Då måste plötsligt en mittback komma ut där. Och då kommer ju Björnström med den här enorma löpningen bakifrån. Mm. Och då går han ju faktiskt inte inåt Vecchia, utan då sätter han den istället på Björnström som kommer på utsidan och så snett in bakåt. Och hade inte någon annan Sirius-spelare varit där och kladdat bollen, då hade Vecchia tryckt in den där istället. Så att jag menar, det går ju i teorin att göra det, men sen uppstår de här situationerna där du, vad fan ska du göra? Det går så jävla fort så du hinner helt enkelt inte med. Vet du varför? För att han har inte, det är inte det enda, han har inte bara Robben-alternativet. Han har inte bara att vika in där, utan det uppstår situationer där han har andra alternativ och de gör han ungefär lika bra.
Men är inte Sirius ett lag som kan vara värt att punkta spelare på då? Tydligare. Ännu tydligare.
Jag tänkte på det då eftersom jag tittade på i första halvlek hur mycket boll Siguita fick, hur ofta han vände upp, hur mycket han skapade utifrån det, hur metodiskt de sökte honom i den här innekorridoren. Och då tänkte jag det, jaha, vad ska de göra? Ska jag sätta liksom en gubbe i ryggen, precis som du tänker? Alltså jag tror liksom inte det. Jag tror att man ska inte krypa ihop så mot Sirius. Det är lite som när man möter Malmö FF. Malmö och Sirius är många gånger för skickliga för att spela lågt mot. Du måste ta dem tidigare. Du kan inte hamna i de här situationerna mot dem, för på en bra dag då slår de ut en samlad backlinje i allsvenskan. Malmö gör det på enligt samma principer, men de har mer fysiskt kraftfulla spelare, så de gör det på ett annat sätt. Sirius har ju spelare som är extremt skickliga på små ytor, vänder upp och allt det här då, så de gör det på sitt sätt. Men så att jag tror inte på punkter, jag tror mer att undvika att hamna i de här låga försvarsspelet hela tiden. Det är bättre att störa bort Sirius högre, och jag tror också att när Sirius är i ett sånt flow, då Alm borde väl satt in den extremt långa hammar tidigare, bara knacka långa bollar, för då tar man ju bort effekten av Sirius återerövringspress, då ger man dem inte möjligheten att göra de sakerna de är bra på. Så att lite så här så gav ju Häcken dem matchen, men det är ju också det Häcken är bra på. Häcken är bra på att samla sitt försvar och sen bryta, ställa om. Nu mötte de ett lag som var bättre. Och då kom de undan med blotta förskräckelsen, Häcken, fastän de ligger delad två i allsvenskan. Eller två i allsvenskan.
Det är intressant att Häcken har ju fått mycket beröm på att de är det laget som då åtminstone tidigare varit bäst av alla på att anfalla centralt, på att hitta in med insticken på Irandust och så vidare. Även då i när motståndarlagen backar hem liksom. Men de har en överman då kanske i Sirius.
De har absolut sin överman där, men det är klart att det är ju Häckens spel. Det är givetvis, de har yttrar som går in i planen och spelar ju väldigt centralt. Det är bara att titta på det där ur ett statistiskt perspektiv och hur Häcken ser ut. De slår inga inlägg.
Nej.
Däremot så kommer deras yttrar till avslut. De har ju Leo Bengtsson och de har Yashin där. Och de söker centrala inspel så ofta, för de har också skickliga spelare där. Men precis som du säger, igår när de här lagen ställdes emot varandra och man fick de här metoderna mot varandra, så överglänste Sirius med råge Häcken.
Sista frågan om den här matchen. Vad kan Henrik Rydström göra med ett ännu bättre spelarmaterial?
Alltså, jag tänkte på det och jag tror att det var Jens Fjällström som sa det, så att det ska inte ta åt mig den tanken, de andra tankarna är mina egna. Men det var Jens Fjällström som sa det att om Sirius också hade haft ett tydligare djupledshot längst fram. En spelare där motståndarnas backlin hela tiden är rädd för, typ en Kennedy Igboananike.
Som har valt bort.
Ja, som uppenbarligen då inte håller av någon anledning. Men nu har de ju värvat, från Vasalund nu. De har ju värvat Division 1:s skyttekung där. Nu kan inte jag honom exakt till liksom...
Det är Bullot heter han, va?
Ja, precis. Exakt, något sånt. Och han... Jag kan honom inte exakt om man erbjuder det alltså du måste ju inte ha den snabbaste, vad fan, det såg man ju på Blåvitt, de skickade upp Alexander Farnerud på topp, och jag menar, han kunde ändå ta ett par steg i djupled, så jag menar, men däremot ifall du har en spelare som har en tydlig instinkt, för att om du även har en spets som trycker bak backlinjen och hotar backlinjen, och inte bara, för de möter ju väldigt mycket, då kommer de ju skapa ännu mer ytor för sig själva i de här ytorna och korridorerna som de vill åt. Då jag menar, då, slåss, då kommer de slåss om en Europaplats, Sirius. Absolut. Så bra är de i år. Sen så vill jag lägga in en brasklapp för att den här allsvenskan är så jävla konstig. Mm. Och typiskt vad som nu händer, det är ju att nu går Sirius, bara för att vi har lyft upp Sirius här och tyckte de var så jävla bra, så går de på 3 raka minor och ingenting om någonting betyder någonting. Men det här var faktiskt en av de första gångerna i år jag blev verkligt imponerad av ett lag. Inte för att serien var konstig, utan för att det här laget gjorde någonting som var väldigt bra. Och de här spelarna, de gjorde prestationer och aktioner som håller en väldigt, väldigt hög nivå mot en bra motståndare.
Mm. Fint.
Det om Sirius. Vi måste ju bara kommentera Häcken ur det perspektivet då. Oh. Att, för nu hade de ju verkligen chansen. Jag menar, de kunde varit en poäng efter Malmö FF om de hade vunnit de här 2 hängmatcherna. Mm. Och nu blev det inte så igen. Så då får man ju fråga sig vad Häcken... Är Häcken inte på riktigt i år heller?
Nej, inte i kamp om guldet är de inte då. Inget lag verkar ju vara det. Malmö kan ju ha en svacka på... Mm. På 4-5 matcher utan att egentligen tappa så mycket i tabelltoppen. Och då måste man väl säga det att det finns ingen, Malmö kanske inte behöver göra sin allra bästa säsong någonsin. Det blir ingen klassisk vinnare av allsvenskan, men de verkar ju inte ha någon utmanare i vilket fall.
Nej, det avgörs väl i alla fall för Häcken. Nu fick vi ett första svar på då att de verkar inte vara det, och sen ska de möta Elfsborg på måndag, och sen har de ju just Malmö, så att det beseglas väl här då. Och ja, Andreas Alm var intressant i intervjun efteråt där med Jonas Dahlqvist där, att han tog upp den här frågan innan Dahlqvist ens hade ställt den.
Ja, jag vet inte, fan, han var ju så jävla tydlig med att han sa väl med andra ord att vi ska inte ha någon chans att vinna i år. Det finns ingen press på oss. Vi är bra om vi utmanar med Europaplatserna. Ingen kan vänta sig att vi ska kunna utmana Malmö. Det var väl det han sa med andra ord egentligen. Mm. Och det tycker jag kändes lite trist ändå, när man ändå faktiskt har chansen att utmana om guldet.
Jag tänkte, som jag läser Alm, så ser han den här intervjun med Dahlqvist som en duell som ska vinnas. Det är liksom, för Alm är det där också en liten match i matchen, och då slänger han in det här så att inte Dahlqvist ens får ställa frågan. Ja, men nu tappar han lite mot Malmö här. Mm. Eller ställa påståendet då. Och då liksom desarmerar han Dahlqvists intervju, och så känner Andreas Alm att 1-0 till Alm mot Dahlqvist, och så är han nöjd med det, mer än att det fanns en, liksom ett större syfte med det. Det tror jag i alla fall.
Ja, och all respekt för Häcken att de bara släpper in ett mål i den matchen. Det säger ju någonting om att de har fortsatt allsvenskans bästa defensiv.
Ja, det har de ju absolut. Men det säger kanske ännu mer om hur jävla bra Sirius kom in här. Mm. Och ska bli intressant att följa. Men vi gled ju in där lite på Malmö FF, och det är väl åt det hållet. Vi ska lämna den här supermatchen på Bravida då. Och gå vidare på Malmö FF, som sagt. De förlorade ju mot Örebro tidigare i veckan, och sen så fick de kryss mot Gnaget. På en seger, 5 senaste. Det får väl ändå sägas vara en minisvacka, men som de då har kommit ganska billigt ur, eftersom ju ingen annan har tagit chansen. Samtidigt är det så att förr eller senare så måste ju Malmö börja vinna igen, för annars så är ju inte det vi har sagt tidigare giltigt.
Nej, Malmö, de har trots allt bortamatcher mot Norrköping, Djurgården och Hammarby, dessutom Europa League. Det är ju tufft, men med tanke på att de andra lagen konstant tar poäng av varandra som är precis bakom, och så kommer möta varandra, och inget av lagen har en slags trovärdig formkurva, så det verkar inte spela så stor roll. Så det som jag sa innan, jag tror inte att Malmö kommer behöva vara kända som någon slags brutalt bra vinnare 2020 för att ändå vinna. För att jag har så svårt att se att något annat lag ska kunna hota på längre sikt. Men om man ska dra Nas minisvackan, ja, alltså jag tyckte faktiskt att skrev om det i min krönika. Jag tycker att AIK var minst lika bra i den första halvleken. Och de gjorde det som du har beskrivit tidigare, som Örebro har gjort tidigare till exempel, att de ställer sig jävligt högt på Malmö och står högt upp med hela laget, även backlinjen.
Det är så man ska göra mot dem. Ja. Och det gjorde Örebro i matchen innan där. Mm. Och jag menar, Örebro har ju 2 höga bollvinster. Nonchalant spelat. För att jag menar, du kan inte bara vinna mot Malmö på taktik om du är ett lag som Örebro. Eller om du är något annat lag för den delen av allsvenskan. Du måste också in ett visst mått av nonchalans hos Malmö. Det kan inte vara ett Malmö som levererar och presterar på 100%. Då hjälper det inte vad fan på planen du står eller vad du gör. Då förlorar du. Men i kombinationen, stå högt på Malmö, ett nonchalant Malmö, tappar bollen två gånger, ja då har du två mål till Örebro i den matchen, och sen så har du en klantigt agerande av Rakip, det var som drog på en straff, och då är det tre mål, och jag menar då får till med Malmö FF problem att hämta in tre mål även om de höll på att göra det i den matchen. Men det är lite samma som i Sirius där, hur man ska möta dem. Malmö ska man möta högt, Sirius ska man också möta högt.
Ja, men det är för att Malmö då, jag tycker ju att Jo Inge Berget och Tröjsarsson och Rex borde kunna erbjuda, och även Kristelin erbjuda djupledsspel, men jag tycker inte riktigt att de gör det. De är så pass självgoda ibland Malmö att de känner så här, ja visst, AIK har stört oss två, tre gånger, men vi kommer fortsätta spela likadant. Chippa upp bollen på bröstet på Toivonen när han ska göra någonting svårt. Och han lyckas ju ganska ofta, så att de är inte dåliga. Men det är bara att jag tycker att de är inte heller så pass skickliga i det tidiga spelet som man kanske skulle kunna tänka sig att de är. Jag sa ju för några veckor sedan att det kan inte vara en katastrof att sälja Bachiro, för att nu har ju ändå Bonke in och så att kommit igång, och Christiansen kan ju spela sittande nu när Toivonen är med. Men ja, nu var ju Christiansen borta, och då är det Levicki och Rakip, och de får mycket skit. De kanske får för mycket skit ibland, men tillsammans med Brorsson och Ahmed Hostic och Marco Johansson så tycker jag att de ofta misslyckas med det tidigare. Liksom. Att de ser för nervösa ut där helt enkelt.
Samtidigt är det ju så att hade vad heter han, Thelin varit lite skarpare, Thelin är väl också inne i någon form av minisbacka, då hade ju han haft ett steg taget tillbaka redan när han får det här egentligen enda öppna läget mot AIK, så hade han dunkat in den bollen istället för att dunka den en meter över, och då hade vi inte pratat så jävla mycket om det här. Så att jag menar, det är ju någonstans en prestation över 90 minuter mot AIK där som är tillräcklig för att Malmö ska göra ett par mål. Sen så kan man ju inte, det är inte så enkelt som man bara kan säga att sätta era chanser, för att AIK, och man måste ju alltid ta hänsyn till motståndarna, AIK gör ju det här i något bra i det här. Det är inte bara att de ställer, när de får utvisning, det är inte bara att de ställer sig i eget straffområde. Du måste ju agera i de situationerna som dyker upp också. Och jag såg matchen och jag tittade på highlightsen, och ta mig fan, varenda jävla chans Malmö har så kommer det en AIK här och fläker sig i samma veva, så att det blir ett lite jobbigt avslut. Det blir lite jobbigt för Rakip att placera in bollen som han vill ha den när den dyker upp där. För att det kommer både Per Karlsson och Sotte, vad det väl kommer kasta det sig med dödsförakt rakt emot honom. Den enda rena chansen de egentligen har är ju just den Thelin-chansen. Och då får han ändå bollen lite bakom sig eftersom han inte är 100% på tå. Han står lite på hälarna. Men det är egentligen den enda rena avslutschansen de har. Och det måste man ju lägga till AIK, att det är ett uppoffrande och bra försvarsspel.
Ja, och då känner jag också, vi har ju pratat i podden om att de är inte lika beroende av Christiansen längre, eller borde inte vara det. Men jag känner att besviken på Ola Toivonen just i den här matchen. Jag tycker att Christiansen har unika matchvinnaregenskaper i de här lägena. Hade han varit med så hade han gjort mål 84. 100% säker på det, eller spelat fram till det. Och jag tycker man kan vänta sig att Ola Toivonen ska vara lika utslagsgivande. Både mot Örebro borta och i en sån här match. Så att Ola Toivonen har nog, alltså han gör många bra saker, men han har nog bollen i farligt läge 35 gånger i den här matchen. En bit utav straffområdet. Han antingen hittar en passning, visst mot ett lågt AIK med 10 man i eget straffområde, jag vet. Men Ola är så pass duktig så jag känner att han borde fått ut mer av de lägena. Han borde gjort ännu mer av de många gångerna som han relativt ostört kunde stå och titta upp med bollen 35 meter från mål. Eller 25 meter
alltså
från
det
mål.
Man får med Anders Christiansen i just de lägena, det är ju ytterligare ett alternativ så att säga. Antingen får du hans distansskytte som har betalat sig många gånger, eller så får du hans löpningar bakifrån in i straffområdet, så det kommer en extra gubbe liksom som du inte har räknat med. Det är ju han exceptionellt bra på. Därför blir det utslagsgivande. Jag vänder mig egentligen mer mot perspektivet att bra spelare alltid lyfts upp som att lagen är beroende av dem. Alltså jag menar, det är klart som fan att Argentina var beroende av Maradona.
Jo, det är en poäng.
VM 86 liksom. Men jag menar, de här bästa spelarna de är ju bäst för att de är bäst så att säga, och när de spelar så ska de ju användas precis som de gör. När man då man kan inte ha en ambition att ha de bästa spelarna och sen liksom ta någon slags höjd för att de inte ska spela, utan man måste bygga laget efter att de ska spela. Så att jag vänder mig egentligen bara mot perspektivet.
Jag förstår vad du menar. Beroende där. Man är ju hellre beroende med spelarna än att inte ha dem alls.
Ja, jag menar det.
Så det är ju ett lyxproblem i hög utsträckning än ett riktigt problem.
Sevdo-perspektiv.
Å andra sidan så är det ju får ju Malmö ändå fundera på hur de hanterar matcher utan honom.
Så är det ju. När han inte är med så blir det ju någonting de måste hantera. Och ibland gör de det bra, ibland gör de det mindre bra. Och vad jag menar är att mot AIK så tycker inte jag att de gjorde det så dåligt. Nej. Däremot tycker jag att de gör det dåligt mot Örebro, fast kanske inte just att han försvinner då, utan det är andra saker som de i den matchen gör roligt. Jag menar, de tappar bollen två gånger på egen planhalva exempelvis. Mm. Rakip orsakar en usel straff. Vad jag menar är att mot AIK så skapar man ändå tillräckligt för att vinna även utan. Mm. De har inte den lilla grädden, men de övriga på planen de gör ungefär vad som kan förväntas av dem. Möjligen då med undantag från att Thelin står lite för mycket på hälarna och att du förväntar dig lite mer av Toivonen.
Hade bara liksom AIK orkat också fortsätta stå högt upp. Jag menar, de är ju, jag kanske överdrev lite när jag skrev, men de var ju kanske bra i 30 minuter, 35 minuter max. Sen tappar ju de ganska mycket av sitt spel, men då är ju faktiskt Malmö i hög utsträckning söndertrasade, bortsett från några enstaka tillfällen när Erik Larsson kommer fram längs högerkanten, och då gör han ju varannan grej bra och varannan grej halvbra. Liksom. Han har ju jag gillar Erik Larsson, men han har ju inte alltid den perfekta offensiva kvaliteten i de lägena. Men sen så är det att de orkar inte så tillbaka, och det är klart, det går ju inte att göra det bort mot Malmö. Sen har ju Malmö ett inläggsspel och ett enormt tryck resten av matchen. Som du sa innan, AIK hanterar med ett visst lugn. Som jag inte hade haft, som jag hade sått i alla fall, och som många lagen tar.
Men vi lämnar Malmö där och konstaterar att de har viktiga matcher framför sig. De har både Norrköping och Häcken här. Det är avgörande dagar väntar dessutom i Europa. Men vi glider över på det vi är inne på då, som sagt. Mm. Och det är ju AIK då. Du ser ändå tendenser till att AIK börjar få utväxling för denna då. Jag menar, de ligger alltså på samma poäng som Helsingborg på kvalplats. Mm. Och tittar du på den spelartrupp de har, så är det ju givetvis inte ett lag som ska vara där. Det är ju en jättestark trupp i förhållande till att de ligger för fan på i botten. Ja. Jo.
Så är det ju. Man ska inte vara så här. Man ska inte hylla AIK för att de kan stå upp hyfsat mot Malmö borta. Så är det.
Nej,
inte, för att de har ju så pass bra spelare.
Ska kunna
backlinjen
göra
är ju jättebra liksom, med Mikael Lustig till höger, Erik Karl, en av de bästa unga spelarna i Allsvenskan, till vänster, och Papagiannopoulos
och Per
Karlsson centralt. Det är jättebra, och de är jätteväl skyddade också med Ado nu som har kommit in och är mycket bättre när han får spela ett spel som han klarar av liksom. Och jag tyckte att det var bra att de spelade 4-3-3 också. Det kändes liksom, när man såg uppställningen tänkte man, jag vet att han kanske inte haft möjlighet att göra det tidigare, för att ibland har Abraham borta, ibland har Bahoui borta och sådär, Nabil. De var inte briljanta, men i första halvlek tycker jag att det fanns mycket. Det var inte det här enkelspåriga inläggsspelet som de körde ett tag, utan det fanns en annan kombinationsspel. Jag tycker de hittade in ganska ofta där vi. Jag tyckte de var rörliga och fina, både Nabil och Paulus Abraham. Och Rogic tog sig fram också. Så att det, och då två stycken väldigt bra ytterbackar som fyllde på mycket. Så att det AIK såg faktiskt ut så bra som man kan vänta sig att de ska göra mot Malmö. Och han har ju varit noga med försvarsspelet sen har han inte fått så mycket poäng för det, men det har ju funnits någon slags, jag tycker spelarna har sett trygga ut i nästan varje match under Jellak, möjligen bortsett från Elfsborg hemma typ.
Jag hade ju förberett, eller jag hade inte förberett, men jag hade liksom, jag hade i mitt inre börjat sätta ord på en sågning av AIK som skulle markera en skillnad i poddhistorien sett till den kraften i sågningen. Men vi kom överens om att vi skulle avvakta lite med den, eftersom det var ändå ett fall framåt den här matchen mot Malmö, och nu står de inför ett derby, och det kanske är bättre timing helt enkelt, var du inne på, att vänta med den sågningen då, ifall de till exempel skulle förlora derbyt. Jag gillar egentligen inte att sparka in öppna dörrar och såga saker i efterhand, utan jag vill alltid ha en liten insats där så att jag kan få checka upp min sågning också. Jag tycker att det är ärligare att den jag sågar får en chans att trycka till mig tillbaka. Men vi avvaktar med sågningen.
Du har en försiktig general bredvid dig som exakt.
Så att vi har väntat med den sågningen där, så fick AIK lite positivt då. Det kanske de förtjänade. De har inte fått så mycket i den här podden i år. Men om du tar något mer om AIK då, så lämnar vi dem, och ja, det kanske är den egentligen största händelsen i Allsvenskan den här perioden. Ja, det är det väl givetvis. Jag menar, han var ju till och med på löpsedel i Solna centrum, Rolle Nilsson, som har tagit över i IFK Göteborg, och IFK Göteborg vann då direkt mot Falkenberg med klara 3-0. Och ja, alltså det där är ju en lång process egentligen med Poja och allting och Och sen var det matchen där Sibia ledde det och nu har Rolle kommit in och de var inne med 3-0. Var landar du allting? Vad känner du?
Jag vill säga en sak som jag var nyfiken på, för jag såg bara första halvlek, för då det var det han ser.
Du vill gå rätt in på matchen.
Ja, jag vill säga det, för jag var på väg ner till Malmö och skulle kolla på Malmö AIK, och så kunde jag se första halvlek mellan Blåvitt och Falkenberg. Och när jag såg den matchen, då visste jag tycker Blåvitt gör en del bra saker, men fan, jag tycker Falkenberg skapar ganska mycket i den första halvleken. Jag tycker inte försvarsspelet var 100% i Blåvitt i den första halvleken mot Falkenberg. Det fanns en hel del bekymmer där också.
Absolut.
Eller?
Ja, absolut. Absolut var det så. Men det var just det du säger. De hade sina chanser i första halvlek och i början. Sen korrigerar ju Rolle det här i paus. Mm. Och i andra halvlek har de i princip inte en målchans. Så att vad de gör är att de har en strategi i första halvlek som ger dem 2 mål och missad straff. Och i den andra halvleken så har de en delvis förändrad strategi. De går ju ner på en 3-5-backslinje egentligen. Mm. Och den strategin stänger i princip till matchen för dem. Det är klart att det innebär ju att Falkenberg får ett ökat bollinnehav och lite mer liksom situationer runt straffområdet och så. Men Falkenberg är inte tillräckligt skickliga för att kunna utnyttja det. Så att så sätt så tyckte jag det var en taktiskt sett väldigt väl genomförd match av IFK Göteborgs spelare och deras nya tränare i samspel där. Att ja, i första halvlek gjorde de uppenbarligen vad Rolle hade sagt till dem, och i andra halvlek gjorde de också vad Rolle hade sagt till dem. Så att jag skulle nog säga att det här var ett av de tydligare exemplen på då där man såg en effekt direkt. Vi har ju exempel på i allsvenskan där inte effekten har kommit, Gjellak till exempel i AIK. Mm. Vi har exempel på där effekten har kommit direkt, Amir Azravjan i Östersund. Och nu fick vi då ett exempel i alla fall i en match där vi fick en Roland Nilsson-effekt då. Så att ja, det är korrekt att i första halvlek hade Falkenberg en del chanser, men då var de också lite mer offensivt balanserade. I andra halvlek när de hade gjort sina mål, ja då stängde de till.
Bortsett från att det här taktiska förändringen i andra halvlek, är något annat så här du är imponerad av med Roland Nilsson? Är det någon laguttagningsgrej som du känner att det var smart gjort, eller liksom någon kommentar inför matchen?
Jag tycker ju att starta då med ett, nu var det ju diskussioner då, var det här ett 4-4-2 eller var det ett 4-2-3-1? Och jag är väl mer inne på att det var ett 4-2-3-1 med 2 sittande mittfältare i form av Jakob Johansson och Hassan Yusuf, och sen så har du Wernbloom med en 10-roll och så Alexander Fanerud som spets. Och att starta i sin första match här med en Wernbloom 10, Fanerud 9, eller som det ofta blev offensivt, en anfallsduo med 2 spelare där ingen av dem egentligen kan springa. Mm. Det är klart att då måste du ha en väldigt klar idé, varför gör du på detta viset? Mm. Jag menar, när den här startelvan kom så bollade jag ganska mycket med mina förtrogna. Vad fan, varför gör han så här? Liksom? Vad vill han få ut av det här? Hur tänker han här? Hade du startat med Fanerud och Wernbloom på topp?
Nej,
hade du inte gjort. Jag tror inte många hade gjort det. Men vad händer då i matchen? Jo, det som händer är att det är inte jättestor skillnad jämfört med hur IFK Göteborg under Poja spelade mot Mjällby när Poja väl började ändra spelet. Det är ganska tidiga inspel hela tiden mot straffområdet för att situationen ska uppstå, men då har du i alla fall 2 spelare som vet vad de ska göra där. För man kan säga vad man vill om Fanerud, att han är ingen forward, men om bollen ramlar ner framför honom i straffområdet, så han är skicklig, han är en ganska skicklig avslutare. Och Wernbloom är jävligt kantig och stelbent och allmänt icke i form, även om det väl går åt rätt håll. Men han kan ju buffla och bröta och gröta, och ja, det är väl utifrån den truppen de har, så ska du spela så med att slänga in bollarna, komma till inspel, skapa situationer runt straffområdet. Ja, men då är det ju de spelarna du ska ha där. Så att det man kan säga var väl att Roland Nilsson fullföljde och tog det hela vägen, det som Poja då under galgen hade börjat förändra genom hur det såg ut mot Mjällby-matchen. Och det är klart, han hade fått jättemycket skit om de hade förlorat mot Falkenberg med Fanerud och Wernbloom eller mindre på topp. Alla hade undrat, vad fan var det här för startelva såklart. Nu fick han 3-0 och ja, då är det bara hatten av.
är det dags för mig att äta upp orden om Fanryd som jag höll på med i somras och i början av sommaren när jag nämnde, tyckte att det var en jävla märklig liksom nepotistisk värvning av Pontus Fanryd. Jag tyckte det var helt fel att ha han som anfallsalternativ. Har jag haft, var jag fel ute?
Nej, alltså du är ju rent logiskt och vad han egentligen bidrar med i spelet så har du ju helt rätt. Men sett till vad han har levererat i straffområdet så var det ju helt fel på det. Men vem fan hade, vem kunde ana det? Liksom att han, det kanske man hade kunnat, en duktig fotbollsspelare. När han får den här chansen mot Falkenberg så är det ju en behärskad bredsida i mål. Det är liksom inte ett hål i luften eller liksom en snedträff att ta i för kung och fosterland. Utan det
och cupguldet samma sak.
Ja, exakt. Va? Så att, jag menar, det är han ju bra på. Där har han gjort väldigt mycket nytta. Men det är klart att ska man se tränarbytet i ett större perspektiv så tycker jag ju att IFK Göteborg gör ju ett helt rätt som gör en förändring i det här läget eftersom de börjar hamna så nära nedflyttningssträcket och Poja hade varit där länge utan att få en effekt på det. Det har ju också blivit uppenbart att det har varit ett överdrivet fokus på hur man ska spela i förhållande till hur ska vi vinna fotbollsmatcher. Förr eller senare så blir det ju där någon slags kravlöshet och en nedmonterad vinnarkultur. Rydström, apropå honom, pratar väldigt mycket om vad han har gjort i Sirius, är ju att höja kravbilden. Liksom. Vi måste upp ett par nivåer. I IFK Göteborg har man ju stegvis monterat ner den då för att uppnå andra saker. Och där, jag menar, det var ju i mångt och mycket Pojas uppdrag, så jag måste säga att Poja gjorde ju det väldigt bra, för han förändrade ju bilden av IFK Göteborg. Bilden av IFK Göteborg var ju innan Poja kom in ett krigande, fysiskt starkt, vinnande fotbollslag ungefär. Även om de inte hade vunnit så mycket så var de ofta med i toppen. När Poja lämnade så var ju bilden snarare liksom ett ganska trevligt sidledsspelande fotbollslag. Så oavsett vad man tycker om de här olika bilderna så är ju en sak helt säker, och det är att de är helt motsatta. Så han gjorde ju någonting, han åstadkom ju en väldigt stor förändring. Däremot åstadkom han ju ingen förändring i att vinna matcher. Där misslyckades han ju. Och det är ju ändå någonstans, kan jag tycka, i en klubb som IFK Göteborg så måste det hela tiden vara överordnat. Och nu har ju styrelsen och klubbledningen gjort en rad åtgärder där hela tiden fokuset är att det enda vi bryr oss om är att vinna fotbollsmatcher.
Ja, absolut. Du pratade ju om kravbilden där. Alltså, jag tycker att en kravbild ska ju vara i relation till vad man har för spelarmaterial. Och vad han hade för spelarmaterial på i första säsongen, då var det rimligt att kravbilden var låg, liksom, tycker jag. Liksom. Även i andra säsongen tyckte jag det till en början då. Sen har de ju allt bättre spelarmaterial, och då kan ju inte kravbilden ligga kvar på samma låga nivå längre. Liksom. Och där tyckte jag inte att kravbilden hängde med i samma takt som att truppen utvecklades och blev starkare och starkare. Liksom. För att jag menar, det var ju helt enkelt jävligt dåligt att ta så få segrar med ett så pass relativt sett starkt spelarmaterial.
Sen kan man ju då fråga sig, nästa fråga är ju då, var Roland Nilsson rätt person att ta in där? Det fanns ju en rad andra alternativ, och jag menar, den som var allra hetast var väl Jens Gustafsson. Och varje gång ett lag byter, det är ju något där, varje gång ett lag byter tränare nu, ett någorlunda stort lag, ja, då kommer Jens Gustafssons namn upp, och det handlar ju inte bara om vad han gör på planen med IFK Norrköping sett till, jag menar, hur många vinster klubben IFK Norrköping tar, utan det handlar ju väldigt mycket om att han säljer spelare, har sålt, varit delaktig att sälja så spelare för så dyra pengar, utvecklat unga spelare, sålt vidare, han är ju manager då. Så att det är klart att storklubbar, större klubbar än Norrköping trånar efter Jens Gustafsson, och det gjorde ju uppenbarligen IFK Göteborg också. Men vad det rimligen föll på, kan jag tänka mig, det är ju att, kan man ta in en manager när man precis utsett en ny sportchef?
Jag tror att han, jag vet inte vad han
tar. Men säg så här, om du tar in en manager, vad ska Pontus Farnerud göra då? Ska han vika tvätt eller?
Jag tror snarare att de skulle ta in någon, i deras ögon så var det nog snarare en tränare som är bra på att utveckla unga spelare i samarbete med en sportchef.
Men är du säker på att Jens Gustafsson ville det då?
Jag tror inte han tackade nej till jobbet. Jag tror inte att Roland Nilsson var första valet. Jag tror att Jens Gustafsson var första valet, men att han tackade nej. Sen kan jag inte
men så
säga,
var det inte?
Inte?
Nej.
Nej, okej.
Nej, han tackade inte nej. Utan det var IFK Göteborg som valde bort honom. Och okay, jag har hört, av den anledningen att har du en sportchef så värvar du inte en manager. Då tar du in en tränare.
Ja, okej. Ja, det är möjligt. Ja, ja.
Nej, men annars skulle ju Pontus Farnerud varit...
Ja, då var det väl jävligt dumt att börja diskutera honom och prata om honom från första början. Liksom.
Om du, ja, men det vet man ju inte. Du kan ju ta in honom som tränare.
Mm.
Men så kanske han vill vara manager. Och då måste du göra ett val.
Ja, okay.
Ska du ligga kvar med din sportchef som sköter allting? Eller ska du ha en manager? Alltså, det förstår du. Det är ju rollerna som blir skillnaden där. Och då väljer man helt enkelt till slut en tränare.
Ja, men du uppskattar
i form av Roland Nilsson då.
Ja, men du uppskattar det klargörandet, ja, då helt enkelt.
Och det tror jag att det var så att ur ett långsiktigt perspektiv så tror jag att Jens kanske hade varit bättre sett till det track recordet han har på att utveckla spelare.
Mm.
Men att här och nu gå in och få effekt på ett IFK Göteborg så tror jag Roland Nilsson har mycket större chanser att få det eftersom jag menar, Jens Gustafsson hade ju också kommit in med vad fan han har vunnit 2 på 9 senast. Han har också liksom en dålig period bakom sig. Jens Gustafsson är också den här typen av tränare där det handlar om långa processer och utveckling och så. Mm. Och jag upplever inte att Roland Nilsson på samma sätt är det.
Det är
så
det.
I det kortsiktiga perspektivet så tycker jag att IFK Göteborg har valt rätt. Däremot så var Roland Nilsson... kan ta IFK Göteborg i framtiden? Ja, den känns ju ganska oklar, den frågan fortfarande.
Jag tror att Roland Nilssons största kvalitet det är att han är ett oskrivet kort. Han är en tavelduk som alla kan måla sina egna förväntningar på och sina egna kan projicera det de hoppas på honom. För att man vet så jävla lite om vad han gjort de senaste 8, 9, 10 åren helt enkelt.
I förbundet där,
ja, precis. Klart man har koll på att hans resultat inte har varit svinbra med U21-landslaget och sen vet jag inte hur det var med de yngre ungdomslandslaget som han hade. Mm. Men jag tror det är hans viktigaste kvalitet, att folk kan projicera det de vill ungefär på.
Ja, det är en poäng. Det som också är en poäng och det som är fakta, det var att han vann sin första match 3-0 efter att ha fått till en rad tydliga förändringar i IFK Göteborgs spel och tagit ut en startelva som var allt annat än given, men där de här startelvspelarna som kanske var mest ifrågasatta då längst fram är de som ordnade oerhört viktiga första målet. Det är första målet som brukar vinna fotbollsmatcher, vilket har varit IFK Göteborgs stora problem i år, att de har släppt in första målet i 13 av 19 matcher och nu släppte de inte in något mål alls.
Hur många plus ger du till, sista frågan, hur många plus ger du till Roland Nilssons första match som tränare för IFK Göteborg?
Ja, det går ju inte att ge något annat än 5+.
Nej,
vad skulle han gjort mer?
Ja, men Falkenberg borta ändå. De har inte vunnit en match hemma. Jag tänkte, nu säger han 4+. Ta lite extra och säger 4+. Men 5+, ja.
Men vad skulle vara 5+? Då skulle det varit 5-0, eller?
Det kanske inte går att få 5+ i just det här sammanhanget.
Dessutom fick han ju fart på den här nya unge vänsterbacken där.
Kalle.
Som slår inspelet i första målet. Jag menar, de missade en straff, Sanna, så att jag menar, det var ju närmare 4-0 än 3-1. Så jag vet inte riktigt vad fan du har för krav på roll i första matchen, men jag kan inte fatta dela ut något annat än 5+. Hur den betygsskalan ska se ut. Vad ska han få ett Värmblom och lira samba då också, eller det kanske då hade det varit 6+, för fan, det hade varit ju senklass ju.
Det jag säger är att jag tror inte man kan få 5+ för att vinna mot Falkenberg borta. Skitsamma.
Okay. Nu får vi se om Rolle tar FCK bara farten här nu då. De har ju Europamatch där, precis som en rad andra lag. Nu kan de ju gå ut och spela den med ett annat lugn där. Och även om vi kan ju säga så här att föreningen är ju akut behov av de pengarna ett Europa-avancemang igen. Men det räcker ju inte att besegra FCK och FC Köpenhamn för IFK Göteborg, utan det är ju fler lag som väntar därefter då. Så, men vi lämnar blåvitt med det.
Mm.
Och vi går över, lite apropå IFK Göteborg ändå, så ska du få en nöt här nu och knäcka Per Boman. Vi ska prata lite Hammarby och Hammarby, de mötte just Blåvitt.
Mm.
Det är inte många dagar bort, det är 4-5 dagar sedan. De vann med 4-0 på bortaplan på gräs.
Mm.
Spelade ut Blåvitt på många sätt vad jag förstår.
Totalt.
Ja. Och vad händer sen? Det går ett par dagar. Och då åker IFK Göteborg till Falkenberg, knäcker dem med 3-0. Samtidigt så har det här Hammarby, som har besegrat Blåvitt med 4-0, då har de en hemmamatch mot ett annat bottenlag, Helsingborg, och lyckas bara få 2-2. Alltså, min enda förklaring på alla de här resultaten, olika resultaten inom loppet av 4 dagar, det är att det går inte att analysera det här. Det här är bara ett tecken på hur oseriös, hur träningsmatchliknande allsvenskan är. För det ska inte kunna vara så. Du ska inte kunna vara Hammarby, vinna borta plan på gräs 4-0 och sen samma jävla gubbar åker och lirar 2-2 hemma mot Helsingborg. Det enda det handlar om, det är, du kan förklara det med ett ord och fyra siffror, det är coronasäsongen 2020.
Ja, jag tycker väl inte det till 100% ändå.
Du ser en logik i dessa resultat.
Ja, logik är väl att ta i, men det finns åtminstone någon typ av förklaring.
Det finns
jag.
En röd tråd.
Ja, den röda tråden som många redan pratar om, det är ju att Hammarby uppenbarligen inte kan upprätthålla goda prestationer över flera matcher i rad eller över en hel match, liksom, bortsett från kanske Blåvitt borta då. Och vad det beror på, det finns ju olika förklaringar till det, men jag tänker så här, alltså det här är ingen revolutionerande insikt, tror jag inte, men det jag tänker på är att anledningen till att Hammarby är så opolitliga, det är så att för att det enda skälet är enklast möjliga, i år har de inte råd att vara lika dåliga för försvarsspelet som de var förra året. Det är den enda förklaringen. Jag kollade, gick igenom alla målen som de har släppt in, Hammarby, för att kolla på dem liksom, ifall de var tydliga misstag, vad som ligger bakom, ifall det är motståndarna som gör någonting bra eller vad det nu är. Och då kategoriserade de utifrån tre olika kategorier, och det var tydliga misstag eller dåligt försvarsspel, eller så är det fasta situationer, alltså straffar eller hörnor eller inläggsfrisparkar, eller bra gjort av motståndarna. Och då landar jag att 11 av målen är bara rakt av dåligt försvarsspel, 12 av målen är på fasta situationer, alltså hörnor eller straffar. Som också då, man drar på sig straffar för att man är dålig i försvarsspelet, eller hur? Det är ofta är det så för att man inte är skicklig nog i de lägena. Och 5 av målen är på grund av att motståndarna har gjort någonting så pass bra så att man kan inte räkna med att man ska kunna stoppa det, helt enkelt. Och jag tänker att det är väl rimligt att man släpper in många mål om man har. Nu vill jag inte kritisera honom personligen, för det är inte han som har valt att spela där och han har många goda egenskaper i offensiven. Men om Tim Söderström nu spelar ytterback i match efter match efter match, ofta gör det, då är det väl rimligt att han kommer göra misstag där vi. Det är ju en risk man tar av att spela en spelare som i grunden är mittfältare, innermittfältare eller ytter. Om man nu spelar ytterback ofta och har bara en back, mittback bredvid sig nu när de spelar fyrbackslinjen igen, då kommer man släppa in en hel del mål. Det var ju likadant nu mot HIF igen, att de får sitt 1-1 mål blir det väl, genom att han går bort sig totalt och så kan de enkelt kontra in 1-1. Svårare än så tror inte jag att det är, helt enkelt att förra året så kunde de släppa in 2 mål per match och ändå vinna dem. Det går inte längre. Alltså, och det finns väl någon slags logik i det?
Ja, det finns en logik i det, och det du nämner där med fasta situationer, och då är det frågan, då kan man säga att det är dåligt att släppa in mål på fasta situationer. Ja, det kanske det är. Samtidigt så är ju att skapa fasta situationer är ju någonting som fotbollen går ut på väldigt mycket. En del av en anfallsstrategi är ju att komma till tillfällen som kanske ger fasta situationer och se just det som en möjlighet. Så det är väl frågan var man ska lägga fasta situationer. Det kan ju också vara, menar jag, en del av bra motståndaren.
Så är det ju, men Billborn har själv varit inne på att nu har jag sagt till mina spelare, se nu inte till att de får enkla fasta situationer utanför straffområdet, men det får de ta med fan hela tiden liksom. Han kan uppenbarligen är inte skicklig nog för att hantera det, för att de har så mycket annat att tänka på också i offensiven. De ska ju vara renässansmän i offensiven konstant, och det kanske är svårt att hela tiden vara så påkopplade i defensiven då. Och jag har ju läst flera texter och pratat själv med Billborn, och han menar ju också att Hammarby, till skillnad från förra året, i år får de inte tillräckligt bra betalt för de tillfällena i matchen när de är riktigt bra. Förra året så gjorde de kanske 2 mål vid varje period i matchen när de var överlägsna. Nu gör de bara 1 mål hela tiden. Det gör att de bara har en 1-målsledning mot Helsingborg hemma. Byter ut då sina bästa offensiva spelare, är tvungna att göra det för att de ska spela i Europa igen. Och får då avsluta matchen i ett 2-2-läge med 3 defensiva mittfältare, typ 3 mittbackar, och sen så ska Amo, Aron Johansson och Ludvigsson lösa det på topp liksom. Jag tänker att det är svårt att gå in på det. Har de sämre offensiva spelare i år än förra året? Ja, inte lite, men inte jättemycket. Men de får inte lika bra betalt av de bra perioderna som tidigare.
Nej, och det är väl en förklaring på Hammarbys bekymmer. Däremot förklarar det ju inte hela den kedjan, hur de i ena matchen då kan vinna med 4-0 och inget av de här då som du nu redogör för. Ingenting av det uppstår, utan de vinner.
Kan det vara att Blåvitt var så jävla dåliga också i just den här matchen? Det var ju Hammarby
och då,
också.
Då är det också märkligt då, hur kan Blåvitt vara så jävla mycket bättre i nästa match? Så att när du väger samman de här 3 olika matcherna inom loppet av 4 olika dagar, då ligger jag kvar med min rubrik. coronasäsongen 2020. Det är något skumt med fotbollen i år. Den är mer träningsmatchbetonad. Om det beror på att vi inte har publiken på läktarna som triggar upp spelarna. Mm. Om det beror på något annat, att de har sitt tajta spelschema. Men nu har de för fan precis fått vila här. Så att det borde det inte vara just nu då.
Klart att Hammarby också är extra lidande. De är mest lidande av alla på grund av att de inte har sin publik. Mm. Det är klart att det ger säkert dem, vad tror vi, 8 poäng extra på säsong att de har den publiken.
Men förklara inte heller hur de kan vinna med 4-0 borta mot Blåvitt och 4 dagar senare.
Nej, men det är klart att Hammarby har en enorm högsta nivå.
Ja.
Och det är väl den som spelar in helt enkelt. Alla vet ju att Hammarby kanske har, ja, kanske inte den allra högsta
nivån. Det som är grejen med det här är att det här är ju inte bara Hammarbys problem, utan alla lag är ju lite så här. Det är ju lika jävla konstigt att AIK ligger där nere där de ligger egentligen. De har ju liksom inte ens, när den här säsongen började så ska det ju om de tar så lite poäng som de gjorde.
Nej, precis.
Så att det är ju också coronasäsongen 2020. Man måste ha med den liksom effekten i det. Och den, jag vet inte, det får vi väl starta, det får väl de starta forskningsstudier om och reda ut exakt hur fan det påverkades egentligen fotbollen av det här året. Det blir ju det är ju ett unikt år i fotbollens historia där. Och alla de här effekterna, de är ju konstiga. Utifrån hur det brukar vara. Men de kanske inte är så konstiga utifrån att det inte är som det brukar vara.
Nej, så
jag tycker det är jävligt intressant. Jag tycker att man måste ha med sig det hela tiden. Man kan inte bedöma den här säsongen. Man kan inte egentligen inte analysera matcher, prata om spelare utan att hela tiden ha med sig det. Det enda, det som jag sa, det enda gången jag har sett någonting som jag på riktigt har blivit imponerad av, som jag tänker handlar kanske inte så mycket om coronasäsongen, ja, det var detta Sirius mot Häcken. Där kände jag bara, wow.
Men kan du inte omfamna det då? Det var ju förr i tiden så var det ju enda vi pratade om, att det var så jävla kul med allsvenskan för att det var så oberäkneligt. Man kan inte veta någonting. Det kommer komma nya lagar i tiden.
Jo, men jag tycker det går till en viss nivå. Sen tycker jag att det blir oseriöst. Jag tycker att det blir träningsmatch av det. Jag menar, en träningsmatch, där är det verkligen så. Det kan sluta precis hur som helst.
Ja.
Och det, jag vill ha linjer i det. Jag vill kunna förstå det. Jag förstår inte hur Hammarby kan vinna med 4-0 mot Blåvitt och sen spela 2-2 mot Helsingborg hemma. Det är det jag menar.
Det jag inte förstår, det är att Hammarby alltså har 3 sittande mittfältare inne och 3 mittbackar inne, och ändå så kan Rasmus Jönsson slå en boll i djupet i princip som går igenom hela laget, så de kan göra 2-2. Det är, då har ju Bilbo försökt, eller hur? Då har han försökt preparera laget, försökt byta in defensiva spelare, försökt rida ut stormen, ta den här poängen nu, inte vänta oss, nu, vi kan inte vänta oss att vi ska göra 100 mål, vi måste hålla ut. Men då är det ju att, och ändå funkar det liksom inte, det är speciellt.
Alltså man skulle kunna, det var, vi bortser från Hammarby, vi tar hela serien som sådan. Man skulle kunna säga att man skulle kunna utan problem kasta misstanken på att alla lag är utsatta för grov matchfixning. Det är därför liksom allting ser så jävla. Du har liksom i varenda lag har du ett par förrädare som försöker sänka sitt eget lag hela tiden. Det är därför det blir så jävla konstigt.
Det finns ingenting som jag tar mig illa upp för eller blir mer irriterad när någon, varje gång en domare gör ett misstag eller en spelare gör ett misstag, skriver en kommentar om matchfixning, frågetecken. Det är fan med det tröttaste man kan göra.
Jo, jag vet, men nu anklagar jag hela serien för det, så att den är korrupt hela, rakt igenom allting. Nej, men jag tror som sagt att det är alla de här effekterna av corona. Det är ju för fan ingen publik på läktarna. Det är ett extremt tajt spelschema. Det har nog i början kanske inte varit så jävla lätt för de här spelarna att spela mitt under en pandemi.
Mm.
Det uppstår massa konstiga situationer.
Så är det.
Ja.
Så är det.
Då lämnar vi Bayern och den konstiga allsvenskan där, och jag var ju på, vi berörde inledningsvis, jag var ju på Djurgården-Elfsborg i lördags. Det blev 1-1 och den matchen var kanske inte så jättemycket att skriva hem om. Det var ju intressant förstås med Jesper Karlsson som dansade hem snabbt från Holland efter att ha skrivit på Vaset Alkmaar och gjorde mål i princip direkt, men sen så blev det ju 1-1 då som sagt. Däremot så var det lite intressant på presskonferensen efteråt, för då satt ju Kim Bergstrand, en av Djurgårdens 2 tränare, och han kan ju vara lite smådryg emellanåt, oftast ganska underhållande. Den här gången upplevde jag att han var jävligt frustrerad. Det kändes som att han tyckte att Djurgården skulle ha vunnit den här matchen, men att hans spelare inte riktigt fick ut, att de kanske inte riktigt gjorde som han ville på planen. Han tyckte att fan, vi ska vinna den här matchen. Han är lite arg när han kommer in på presskonferensen. Och när han har hållit en liten utläggning där så kan han inte riktigt hålla sig, utan han känner att han måste trycka till Jimmy Tillin som sitter bredvid. Och då säger han liksom att vi har mött Elfsborg 2 gånger i år och vi har fått med oss 1 poäng och det är alldeles för lite. Jag tycker att vi har varit det bättre laget i båda de här matcherna. Och första mötet mellan Djurgården och Elfsborg, alltså på Borås Arena, när Elfsborg vinner på det här självmålet i slutet, kommer du ihåg det, när Jakob Larsson bröstar hem den till Bråttveit som inte är där. Det är klart att då var ju den matchen var det ju inget tvivel om att Djurgården var bättre. Ja. De hade ju fan knappt ett anfall Elfsborg liksom. Det var en total mangling. Så det må vara en sak. Men i den här matchen, att säga att Djurgården var klart bättre än Elfsborg 1-1 på Tele2. Nej, absolut inte. Håller absolut inte med om det. Så att när Bergstrand sa det här, då spände jag ögonen i Tillin, tänkte hur ska han reagera? Men han satt där, han rörde inte en min. Alltså, Jimmy Tillin, han skulle inte ge sig in i ett ordkrig som gällde hans egen mamma. Han skulle aldrig plocka upp en sån boll och bita tillbaka. Nej, han brydde sig överhuvudtaget om det. Han sa inte ett ljud om det. Han, inte en reaktion. Han bara lät det liksom flyga över honom. Fastän han med mycket gott samvete kunde ha sagt att nej du Kim, jag tycker faktiskt att vi var lite bättre i den här matchen. Och det hade han haft rätt i. För att min då objektiva bild, jag har ju liksom inga sympatier vare sig Djurgården eller Elfsborg eller håller något framför något annat. Jag tittar på den här matchen så ser jag ju att det är en mycket högre dels individuell kvalitet i Elfsborgsspelarna. De har alltså ett par spelare som sticker ut på ett sätt som inte deras konkurrenter i Djurgården inte gör. Du har målvakten, jätteduktig. Du har Jesper Karlsson då givetvis, fantastisk nivå. Simon Olsson var jättebra i den här matchen. Du har, vad heter han, Nilsen, defensiv mittfältaren som styr på ett fantastiskt sätt. Alltså det här är spelare och de står för aktioner och prestationer. Johan Larsson, högerbacken, ska vi inte glömma. Som där man verkligen lyfter på ögonbrynen och tänker okej, det här var inte 3+, det här var klara 4+, det här kanske till och med var 5+. Till exempel omställningen som är Elfsborgs mål, det är alltså en djurgårdshörna och sen så spelar de här sig igenom två personer. Det är liksom inte en öppen gata, utan Djurgård gör en hygglig defensiv omställning för att stoppa det här. Men de tar alltså rätt beslut i varje led hela vägen till bollen ligger i mål. Det är en 5+ aktion, det går inte att göra det bättre. Det var hög internationell nivå på den omställningen. Så att tittade på det, ja, Djurgården hade, de dominerade, de hade ett högre bollinnehav, de hade ett visst tryck, men det är ju också Elfsborg match i det, de drar ju sig tillbaka, de ställer om, de behöver inte vara besvikna med en poäng på bortaplan mot Djurgården. Så att nej, ja, där säger jag att där hade Kim fel som jag ser det, och Jimmy kunde mycket väl gått in och reagerat, men han lät det passera lugnt som en filbunke.
Ett inspel då bara på det, för jag såg inte hela matchen, jag såg delar bara den och inte med lika skarpa ögon som du då som jobbade på den, men jag måste säga att jag tyckte också att Elfsborg var liksom extremt krispiga och bra i perioder, men jag såg också vissa delar, tänkte jag, att såg jag att Elfsborg som aldrig kom ur pressen. Typ när Rasmus Alm börjar finta på egen planhalva och slå bort en boll rakt i gapet på Djurgården så deras press fortsätter. Jesper Karlsson gjorde det flera gånger. Alltså att de var ganska naiva ibland ändå på sätt som jag inte upplevt att Elfsborg har varit i år. Att alltså, Djurgården kunde gång på gång ta tillbaka bollen och fortsätta ett tryck. Men att Djurgården inte har någon enda spelare som kan på något sätt fixa det i offside förråd liksom. Du sa, jag menar, ingen spelare som kan dunka in den, ingen spelare som kan nicka in. De har en på bänken i sig, Kujovic, men han startar ju inte. Alltså jag upplevde att Djurgården fick ett jävla tryck ändå ofta för att Elfsborg var dåliga på att freda sig i perioder på ett ganska svagt sätt.
Jag är enig, alltså dina iakttagelser från matchen är ju riktig, men om du gör en helhetsbedömning av det och du ställer det mot att säga att Djurgården var klart bättre.
Nej, det tycker jag inte. Nej, de var. Nej.
Då kommer man ju till slutsatsen att nej, det var de inte. Alltså, de här aktionerna som sticker ut, där är det Elfsborg som har spelare som levererar på en mycket högre nivå. Sen mycket riktigt, som du är inne på, Djurgården får det här trycket. Elfsborg kommer inte ur det alla gånger. Men det leder inte till någonstans och då faller ju det där ganska platt. Kan man säga då att de saknar spelare i Djurgården, men de, vad fan, Elfsborg saknar ju mittbackspjäsen där.
Okomo.
Med hans fantastiska uppspel. Jag menar, när de inte har Okomo, då tappar de ju dels tappar de kvalitet defensivt, men så tappar de framförallt det här anfallsvapnet i hans crossbollar, och det är ju ganska väsentligt för dem. Sen ska man ju tänka på att Frick hade ju ytterligare en boll inne. Elfsborg har ju ett mål som blir bortvinkad. Det är en mycket lam liten knuff.
Det var bra att du skrev om det i krönikan.
Av Ulvestad.
För jag störde mig lite på det. Mittbackar börjar nästan bli som målvakter nu. Ja. Så länge man liksom visar att man blir lite... Jag tycker att det är en handpåläggning snarare än en tydlig motrörelse som knuffar bort honom. Jag tycker fan de kunde låta det vara nästan.
Det som blir problemet för domaren där, det är ju att när han lägger sin hand där på, då är det nästan omöjligt i realtid, tror jag, att uppfatta av domaren. Vad är kraften i det? Är det liksom att trycka till med handen eller ligger den bara där på? För det finns ju någon slags acceptans för att om man går upp i en nickduell och har armen i en naturlig position och den hamnar på någon, då ska du inte blåsa. Mm. Men om spelaren då, Ulvestad i det här fallet, förstärker väldigt mycket och liksom ser ut som man får när han känner den lilla touchen i ryggen faller, då blir det ju efterhand tveksamt om han skulle blåsa bort det. Men det är jävligt svårt för domaren att bedöma vad fan är kraften i det. Jag tror helt enkelt att vi får tills vidare i alla fall acceptera de situationerna. Men det är ju precis som du säger, försvarsspelare har ju lärt sig det här att ha dem en arm i ryggen och de förstärker det då är det svårt för domaren att se ifall de verkligen blir knuffade eller inte.
Men det är ett farligt spel som back. Alltså det är ett farligt spel att unna sig. Andra sidan så har han redan missat inlägget, så denna kan göra
det är klart att jag menar Fredrik Ulvestad, han är inte där liksom för att vinna någon fair play poäng.
Ett högt spel om man inte får med sig domaren på tåget,
menar jag. Ja, nej, men det är det ju inte eftersom det är ju ett högt spel så till vidare ifall du ger upp situationen enbart för att förstärka i den och skiter och nickar undan. Men om det nu är så att Ulvestad ser att okej, jag når inte bollen, jag kommer inte kunna störa nicken. Nej. Mitt sista kort att spela är att förstärka. Ja, det är klart att han ska spela det kortet. Ja. Jag har inget emot det. Men jag säger att det kan vara svårt för domaren att hantera situationen rätt eftersom det är en svårbedömd situation.
Absolut. Han är faktiskt ganska bra på det, Ulvestad. Han är lite Sebastian Larsson på sättet. Jesper Karlsson sätter press på domaren på ett lite korkat sätt, på ett ren aggressivt sätt. Jag tycker Ulvestad väljer sina lägen lite mer när han ska sätta press på domaren.
Ja. Den största debatten bland fotbollsfolket den här veckan har ju annars varit det här med att häcka och AIK då flyttade sina matcher. Det är ju sällan det har dundrat så mycket egentligen från vissa personer inom svensk fotboll. Daniel Andersson har aldrig någonsin under hela sin fotbollskarriär varit så här rubrikvänlig som han har varit.
Känner sig grundlurad.
Senaste dagarna. Han har aldrig uttryckt någonting så starkt. Möjligen då på läktarna sitter och fräser, men då har han ju ingen mikrofon under munnen. Så att, och sen var ju Nanne var ju förbannad också. Och så. Och sen... det handlar om då, om någon inte har förstått det kan vara lika bra att förtydliga det då, det är ju att eftersom det har varit landslagsuppehåll så har klubbarna haft iväg spelare på landslagsuppdrag och när de då kommer tillbaka från att ha spelat matcher så blir det för kort tid till att allsvenskan skulle gå igång igen och då valde Häcken och AIK att överklaga till Svenska fotbollsförbundet och då står det i grundreglerna att då måste Svenska fotbollsförbundet låta de här matcherna flyttas och då krockar det här med en grundläggande överenskommelse som alla då SF-klubbar hade inför säsongen där de sa att okej, det kommer bli tajt vid landslagsuppehållet men vi kör, vi flyttar inga matcher, vi håller inte på och byter och eftersom det här då drabbar exempelvis Malmö, det kan drabba Djurgården, det kan drabba IFK Göteborg, det kan drabba Hammarby i den meningen att om de skulle flytta en match och de samtidigt går vidare i Europaspelet då finns det inga dagar för dem att flytta den här matchen så att Malmö menar att de blir låsta där då men det inte är något problem för Häcken och AIK som inte har något Europaspel, inga problem för dem att flytta, så kan det bli ett jätteproblem om Malmö skulle flytta så blir det en orättvisa där då och då stod ju Alexander Axén i tv igår och sa att framgång ska inte straffas. Han menar på att det var inga fel av Häcken och AIK att flytta de här matcherna eftersom det är en sorts framgång att de har haft mer spelare i landslag och då ska de ha rätt att flytta sina matcher då efteråt. Men problemet är ju att framgång straffas ju ändå för att jag menar skulle Malmö nu till exempel gå vidare till Europa League då är det ju där, det är därför de inte kan flytta sin match. Mm. Och då har ju de som klubb nått en framgång så att då straffas ju deras framgång. Så att det enda vi kan vara helt säkra på här i alla fall det var ju att Axén är ju snett på det resonemanget om att framgång inte ska straffas för att du straffar ju framgång på ett värre sätt.
Exakt. Jag kände också så här att jag tyckte det var okej om Ja, om Sirius också hade velat flytta den, men det vill ju inte Sirius göra. Om Djurgården också hade velat flytta den, men det vill ju inte Djurgården göra. Om man hade kunnat båda föreningarna gå med på det, då hade det inte haft sådana problem med det. Men nu var det faktiskt bara ett av dem som ville göra det. Och det tyckte jag var, och jag kände också att det fanns något, något lite skamset i både Sonny Karlssons och Björn Westerholms kommentar efteråt. Sonny Karlsson sa väl någonting, om de är ledsna så får de vara det. Och så gick in på det så här, jag kan inte gå in på exakt vad det här handlar om, men ja, det fanns en överenskommelse, men det var inte så tydlig. Alltså, på den typen, man känner verkligen att de har utgått helt från sig själva, båda de föreningarna i det sammanhanget. Liksom.
Ja, alltså det är ju ett rent egoistiskt och på sätt och vis lite hänsynslöst beteende då, i att man inte respekterar tidigare gällande överenskommelser. Så att nej, jag tycker också att det är dåligt. Och ja, jag tycker det är trist. Ofta blir det ju så att när det blir så tydligt att de är sig själva närmast i vissa situationer. Mm. Det var ju samma med Helsingborg och den här coronadebatten vi hade där. Mm. Ja, då drabbades de av det. Då skulle de helt plötsligt ha egna regler fastän de har varit med om att bestämma hur ska vi gemensamt förhålla oss till det här. Ja. Nej, men sen när man själv drabbas, ja, men då skiter man i det. Så att, nej. Jag håller med dig. Jag tycker att det är fel att flytta de matcherna ifall alla inte är med på det. Och nu har ju de gått in från SEFs sida då och förtydligat vad jag förstår, enligt Mats Engqvist, och man har liksom tryckt på det man redan hade bestämt ytterligare, att det ska gälla framöver, man ska inte flytta matcher och så. Och det är också något, ett slags sätt att säga till Häcken och AIK att ja, det var faktiskt ni som gjorde fel här, vi ska inte
ett ganska lamt sätt också att säga det, va? Eller?
Ja, men det är ju också det de kan göra. De kan ju bara visa på att okej, nu, jag menar, det blir ju en, jag menar, säg så här, hade Häcken vunnit igår? Mm. Nu var det ju inte den matchen som, och jag menar, Sirius hade ju också en flyttad match, så att den matchen drabbades ju inte på något sätt. Så, eller Häcken fick ju liksom ingen fördel mot Sirius i den enskilda matchen där. Men säg att Häcken skulle vunnit den, så hade man ju kunnat, om man var en skarp krönikör, kliva in och liksom med ett anslag som att fuskarna fick en fördel och nu närmar sig Malmö. Så det, jag menar, det hade ju ganska enkelt kunnat slå tillbaka mot Häcken också. Nu vann de ju inte igår, så då blev det ju inte den vinkeln. Men.
Vet du vad som är intressant också? Malmö hade ju spelat en match i veckan. Det hade ju inte AIK gjort. Men det var fan med AIK som gick på knäna totalt orkesmässigt mot Malmö. Det märktes.
Men det var också med att de hade utvisningarna. De hade ju
de var nog trötta redan i 50-an. Liksom.
Nej, men det kan ju få den effekten också, att har du haft ett för långt uppehåll så syns det också. Ja. Jag menar, för Malmö kommer ju ändå, de är ändå inne i matchtempo, och att ha spelat en match tidigare så, det är ju inte hela världen. För då hade de ju fått vila inför den matchen. Så att, jag menar, det tycker jag ändå är ganska logiskt att Malmö hade mer kraft där. Därmed är vi klara med dagens poddboman, eller?
Ja, tycker jag.
Vi har inga lyssnarfrågor idag, nej. Då återstår det egentligen bara att säga att vill ni ställa några frågor eller några funderingar som ni vill att vi ska ta upp till nästa veckas podd, så kan ni mejla mig på robert.laul@aftonbladet.se. Annars tackar jag dig, Per Boman, som var här med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Mm.